Ja, en applåd. Och nu blir det ju sämre, för nu blir det bara Andreas och jag ett litet tag. Men tack så mycket, hörni. Så jag tror vi tar med oss lite grann det in i det vi ska prata om nu.
Verkligen. Jag tänkte nästan, det är ett en perfekt ansats här till vårt samtal och vårt scope som vi ska lova att hålla från mikro till makro. För att sätta det här i perspektiv, du har berättat för mig förut, vi har aldrig spelat in det, men när du har ett ganska så här spännande sätt att, vad ska vi säga, se på det här med mänskligheten och digitalisering. Att sätta lite perspektiv på det.
Ja, men det blir så, eller jag är ju förstörd nu faktiskt. Jag kan inte liksom tänka på något sätt. Och jag kan försöka dra det. För nu är battlar ju vi varenda gång vi träffas nu. Så här ser jag det. Vi sitter ju här med ett ganska här och nu perspektiv när vi tittar på digitalisering. Och jag kan inte sluta, jag kan inte otänka det här perspektivet. För 13,8 miljarder år sedan så small det till och Big Bang drog igång. En miljard år in så började de första solsystemen att formas. Det tog ganska lång tid. Det var rätt rörigt. Kanske mer rörigt än en digital transformation. Och någonstans där för 9 miljarder år sedan, då var det rätt konformat och ordnat över vilka stora galaxer som skulle existera. Och solsystemen började och riktigt sätta sig. Så de första planeterna räknar man är 9 miljarder år gamla. För 4,54 miljarder år sedan formades jorden. Och vad grymt trist, kanske typ 500 miljoner år. En gegga med äggviteämnen typ. Jag vet inte, det kanske inte är trist, men det hände liksom inte så mycket mer innan liv uppstod. Fotosyntes, reproduktion av celler etc. etc. 500 miljoner år. Och det höll man i princip på med och var lite glassig i haven typ till för 500 miljoner år sedan. Så om vi ska summera jordens tid så är vi mer äggviteämne som pruttar metan än vi någonting annat i haven. Och vi har bara varit landdjur i 500 miljoner år. En favoritperiod. Trias, Jura, Krita. Ni vet kanske vad som händer under den här tiden. Om ni har sett Jurassic Park. Dinosaurier. Ungefär 200 miljoner år så var en T-Rex var ungefär 14 meter lång och vägde 7-8 ton och hade en hjärna som var mindre än en hönas. Så intelligens har inte varit speciellt prioriterat på jorden heller om man tittar. Sen hände det någonting för 65 miljoner år sedan och det small till. Vi däggdjur fick chansen. Tog ändå rätt lång tid innan man langade liksom människoaper på scenen. Det är 3 miljoner år. Homo sapiens 350 000 år. Och vi har samexisterat med upp till nio andra människoapstyper fram till ungefär, det är olika data, det är svårt att veta, någonstans mellan 70 och 10 000 år sedan dog resten ut. Homo neandertalis, Homo erectus, neandertalarna brukar man ha hört talas om. Och förmodligen så tog vi oss vidare för att vi hade egenskaper som var mer lämpade än de andra. Det är lite grann det som händer när det blir omställningar. Det är samma sak nu. Egenskaper som är mer lämpade än andra i en konkurrensutsatt situation. Och vi hade förmodligen språket, att vi var sociala och rätt kärleksfulla och att vi kunde överföra kunskap i generationer. Så om vi berättar för barnen och så kunde de ta med sig det. Det var förmodligen därför vi vann. Men vi har ju bara existerat. Alltså på den här eonen av tid så har vi bara, vi är new kids on the block. Knappt det.
Så vi får ju också känna oss väldigt viktiga här.
Ja, och det är därför det är så, nej men det är en sån där, varför är universums historia viktig i digitaliseringen? Jo men vi får en känsla av storheter. Så börjar vi kika på människans tid då, 350 000 år, så räknar vi egentligen bara från 10 000 år sedan. då vi var inne i, vi gick från jägare samlare till jordbruk. Gissa om den omställningen var tuff. Snubben med biceps som liksom ledde gruppen var inte nödvändigtvis den bäst lämpade ledaren helt plötsligt. Det var någon som kunde, religion var sjukt viktigt liksom för att hålla ihop en by istället för att gå omkring. Var starkast och bära på en sten. Man gjorde andra saker förmodligen också. Men så det var ett sjukt skifte där för 10 000 år sedan. Och igen kanske för 250 år sedan. Är det en ganska pengastinn maktkrävande aristokrati fick åka på åkte dit i frihetskrig. Franska revolutionen. Och det är ju en, det är liksom så här industrialiseringen som har drivit fram en flipp i samhället som gör att borgarna helt plötsligt blev den styrande makten. Och teknologi hjälpte oss till en revolution. Helt annan struktur. Ingenting som finns kvar från jordbruk in i industrialiseringen. Och jag hävdar ju, och vi hävdar väl nu, att det här skiftet är lika stort eller kanske större.
Digitaliseringen är större än industrialiseringen, helt enkelt.
Någonting sånt. Vi börjar lite lättsamt, tänkte jag. Nej, men det är svårt att otänka det från det perspektivet. Eller det ger en känsla, för det ger, det är så här. För jag behöver ju prata mer, känner jag nu. Det är ju att när vi nu tittar på de strukturer som är liksom industrialiserade, då vet vi ju att de här ska inte vara kvar. De, inte i den här formen. Och det är okej. Okay. För vi kan ta stöd om vi tittar bakom att det är okej okay med den här utvecklingen. Vi behöver inte vara så himla nervösa över att vi ska montera ner saker som kanske är ganska bra, för att vi ska ju montera upp någonting som är bättre. Mm. Alltså det ger liksom så här mod att man vågar göra det. Så känner jag själv när jag tittar på det med den här horisonten. Hänger ni med? De nickar in på podden här, vi får berätta.
De instämmer att vi ska vara modiga helt enkelt. Mm, ja. Men för att ta oss in i det här, vi har pratat om från en mikro till en makronivå. Någonstans mitt emellan där har vi...
Det var ju lite en megamakro kanske.
Megamakro, men en mellannivå. Och jag funderar på tre stycken koncept, eller egentligen tre stycken begrepp som jag tänkte ta med mig in här idag. Som jag tänkte vi ska bryta lite grann i de här. För det är svårt att vara... Det är omöjligt kan jag säga, att vara heltäckande i att prata liksom, ledarskap i en liksom, kontext av digitaliseringen. Jag gjorde en slagning på Google nu innan jag kom hit. Skrev in ledarskap och så fick jag 604 miljoner träffar.
Han du gå igenom?
Det lite ironiska i sammanhanget är att ikväll när du puttar ut det här på iTunes, då genererar vi ännu en träff på ledarskap. Så vi kan ju försöka göra ett försök att liksom komma med någonting bra.
Förmodligen så kommer ju alla gå till vår sida.
Ja, ja. Så är det säkert. Det första begreppet som jag tänkte, Mats, att vi ska prata lite grann om här kallar vi för självledarskap. Och första frågan in i det här är, vad betyder det att göra karriär idag? Och med karriär, då menar jag det här gamla, liksom, bekanta konceptet av att man går en utbildning, man lyckas landa ett jobb, man klättrar i hierarkin och så till slut då går man i pension. Och funderingen är vad som händer egentligen med det här konceptet av karriär när vi ska arbeta, när tiden vi ska arbeta kommer att sträcka sig över 60 år. De färdigheter du har lärt dig kommer vara förlegade efter bara några år. Mm. Jag skulle vilja slänga in, jag hittade en liten intressant spaning där som är från Fast Company, mediehuset. De pratar om någonting de kallar för half-life of skills, som de säger är 5 år. Och det betyder då att det vi har lärt oss för 10 år sedan, det är irrelevant idag. Hälften av det vi lärde oss för 5 år sedan, det gäller inte heller. För tidigare var det faktiskt så att man lärde sig saker som man skulle ha med sig inför karriären. Men nu händer någonting. Är karriären bara, blir det en resa av lärande?
Ja.
Ja. Bara, är vi klar med mikro? Men jag tänker aldrig tidigare har det här liksom förändrats. Vi kör lite mer, Mats. Se om du kommer igång.
Nej, men jag tänker, jag var lite inne på att vi kanske skulle hitta ett sätt att testa det på publiken. Vi bara skjuter så här. Vilka tycker att det är sjukt viktigt med karriärer? Hand upp.
Det är alltså, för notering, ingen
går, det går inte så här skitbra med interaktionen så här långt. Bara en reflektion.
Men om man skickar in lite andra grejer här, så vill säga, hur ska vi få till det här då? En annan spaning här. Det här är då en världsberömd demograf. Mm. Några av er kanske känner till. Han heter James Vaupel, eller Vaupel, hur man uttalar det. Arbetar vid Max Planck-institutet i Rostock. Mm. Han säger då att mer än hälften av alla barn som föds nu blir mer än 104 år gamla. Och leker vi då, leker vi med prognosen att man går i pension någonstans där vi 66-ish. Mm. Så har vi, 38 år där man ska klara sig då finansiellt. Mm. Behöver vi designa om arbetslivet i nya faser? Hur ska vi få ihop det här?
Ja, men det blir lite grann så. Vi hade faktiskt ett rätt bra lunchsamtal. Ni hörde det nu, rätt bra. Det hade kunnat vara bättre. Nej, men vi pratar just om det här med kunskap. Det är lite svårt att veta exakt vad kunskap är. Men om jag får testa att definiera. Mm. Och risken är att vi dödar timeboxen innan
testa
jag är klar.
Testa en kort definition. Mm.
Men jag ser det ju som, det finns en triangel. Jag visualiserar för er i publiken och för podden nu, om ni kan uppfatta en triangel. Och i botten kan man lägga information. Och i botten lägger man data. Och när du klär data med kontext, med sammanhang, då kan man se det som information. Så får man bara siffran 45 som människa, då sitter man och tittar på den. Men om jag säger att min skorstorlek är 45, då har vi klätt data med kontexten skorstorlek. Och då förstår man den. Och när man konsumerar den, då blir det kunskap. Och när man har konsumerat tillräckligt mycket kunskap, då kan du nästan så här lateralt plocka kunskap från olika områden för att visdom ska uppstå. Det här är en 50 år gammal modell. Och jag tänker då vad vi menar med kunskap. För att även om inte jag kan dra igång Spotify, så kanske jag kan typiskt förstå vad det handlar om utan att behöva sätta mig i skolbänken. Är du med?
Mm.
Det är det enda som jag har problem med när vi pratar om den här halvering av kunskapstid. Mm. Är ni med, ni som lyssnar, hur jag resonerar? Mm. De nickar lite avvaktande. De måste ju veta vad som händer här, på de som lyssnar på podden också. Jag vet inte, betyder det någonting?
Nej, är du med? Skulle man kunna formulera som vem ska göra? Ska man göra det här själv? Är det upp till en själv? Ja, alltså apropå ämnet självledarskap. Eller ska organisationen ta ansvar för det här? Eller är det upp till var och en oss själva att ta ansvar för vårt eget
kunnande?
Ja. Ja.
Rakt svar, ja. Om jag får designa världen, om jag tillåts göra det en liten sekund. För att om vi tittar på formen för verksamheter idag, om vi tittar på 90-talet eller 90 framåt, så har vi nästan haft ett managerorienterat ledarskap där man har detaljerat berättat vad man ska göra och hur man ska göra det. Rigida processer och sådana saker. Och det var väldigt lämpligt. Men om det man ska göra förflyttar sig för fort, då är det inte säkert att det kan finnas någon som kan berätta för en vad man ska göra hela tiden. Hänger ni med på mitt resonemang? Och då blir det en glidning i ledarskap. Då är det mer så här av upplåsande natur. Att, men Andreas, kan inte du ta ett span på det här? Det vore magiskt om du kunde kika lite på det här. Och då blir det mer, det blir en coachande organisation där det handlar väldigt mycket om kunskapen. Det ständiga anskaffandet.
Så i form av mikrolärande.
Hela tiden. Ständigt.
Just ja.
Så, och det blir ju också, om man grupperar lite större hinkar, så blir det ju nästan en utvecklingsorganisation. Om vi inte vet vad vi ska göra imorgon.
Nej.
Men, då är ju kunskapen, jakten på den här rackarns kunskapen, är ju en central fråga. Vilka känner att de jobbar med utveckling här idag? Hand upp. Ja, men det är halva gänget plus.
Men det du säger då, på ta ansvar för sitt lärande, där man tänker universiteten, hur man riggar där. De flesta idag kanske studerar, jag har ingen snittålder här, men säg att du är mellan 19 och 27, någonting där. Jag vet att, jag har kollat upp där också, CSN säger då att efter du är 47, då gradvis trappas det ner möjligheten att ta studielån.
Jaha,
10 år senare så får du inte ens bidrag. Hur rimmar det
jag är med, nära nu.
hur rimmar det här med morgondagen?
Ja, men den är ju, jag tror att du har svaret, men du
jag vill höra det från dig.
Det blir ju inget bra. Och det är inte ens säkert att lärandet ska se ut så här att man måste flytta kroppen till en annan byggnad för att kunskap ska uppstå där. Det är ju inte, det är en ganska industrialiserad, till och med pre-industrialiserad process. Kunskap uppstår ju vid interaktion och liksom genom alla sinnen aktiverade här och nu. Så att kunskap måste nog mer vara organisk del av att bygga verksamheterna. Mm. Maria berättade om partnerskap, liksom sandlåda. Det är där den nya affären ska finnas. Det är ju ingen som vet vad som är i den där sandlådan. Det är ju ren improvisation och så försöka få ordning på vad fan gjorde vi igår? Liksom. Mm. Mm. Det är liksom kunskaps... Ni svär kanske inte så mycket Maria på... Nej. Men i princip, ja.
Men där kommer ju på något vis organisationen in. För ja. Den tänkte jag få representera någon form av slags liksom, mellannivå.
Men det man kan göra själv som ledare, om vi ska försöka landa någonting. Mm. Hand upp allihopa förresten. Så kommer frågan efteråt. Hand upp. Vilka här är ledare? Så, för det är man. Det är en ganska viktig poäng tycker jag. Mm. Att man tar ansvar för sin egen resa i upplevelsen av att vara människa. Mm. Ledarskapet är ens eget. Och det kan man dela på mycket mer i digital, känner jag. Och det är det du fiskar efter här, lite pedagogiskt, känner jag. Att man faktiskt kan dela på den här kunskapsresan. Eller hur?
Ja, absolut.
Håller vi med?
Ja, absolut. Individ och organisation.
Ja, bra.
Ja. Men det var en bra landning på den. För då kommer vi vidare till mitt andra begrepp. Och de här tre begreppen som jag tänkte vi lyfter fram idag, de tangerar ju varandra på något sätt. Mm. Och vi går vidare nu till något vi kallar för people analytics. Och jag tänkte jag ska förklara det här begreppet med en liten referens. Flera av er här inne kanske har hört det förut. Det finns en film som heter Moneyball som har ganska många år på nacken som är då den sanna historien om en baseballklubb som är då Oakland Athletics som i början av 2000-talet då bestämde man sig att trots sin liksom väldigt tajta, strama budget så skulle man börja värva spelare. Man skulle liksom slåss i den stora ligan och deras vapen i den här fighten skulle då vara avancerade databaserade analyser snarare än att man skulle gå då på magkänsla och gå på instinkt.
Ja, expertis eller kunskap eller den gamla.
Den gamla skolan där. Och det här gick ju, det här gjorde ju liksom susen. Så det, vi kan ju, det, liksom, det gick ju kanonbra för dem. Lägger vi till sen till det här, det vi har sett i liksom senaste i amerikanska valet exempelvis, där ett företag som hette Cambridge Analytica var med och hjälpte till och profilerade oss människor. En siffra som cirkulerade var bland annat då att efter 300 likes på en Facebook-sida som jag har gjort så kan då Cambridge berätta mer om dig än vad din partner kan göra om dig. Och det är ju en form av liksom profilering av människor för att kunna påverka dem eller i bästa fall designa bättre upplevelser för dem. Och nu kommer ju då nästa steg i det här att använda den här profileringen av människor inom HR helt enkelt. Mm. Så people analytics är egentligen hur vi kan använda stordata, big data inom organisationer tillsammans då med analyser för att egentligen få svar på, låta algoritmen fatta beslutet. Hur ska vi rekrytera? Hur ska vi belöna våra medarbetare? Hur ska vi identifiera vilka som är produktiva och vad gör de? Och hur kan vi få alla andra att arbeta på samma sätt? Så egentligen låta algoritmer snarare än magkänsla då, fatta beslut inom verksamheten.
Men vad skönt att vi... För då kan vi fika typ på... jag råkar veta att Cambridge Analytica heter de, har över 1600 variabler för att bedöma din personlighetstyp. Hur känner ni? Känner ni till det sen innan här? Cambridge Analytica, de hjälpte alltså republikanerna att profilera specialiserade eller personaliserade budskap i form av annonser på Facebook. Så att de kunde träffa en mer specifik värdegrund. Så det hjälpte dem, kan man argumentera.
Eller att övertyga liksom, väljare på demokraternas sida att faktiskt stanna hemma och inte gå och rösta den dagen.
Ja.
Så att det är ju åt båda hållen. Men nu då?
Men det kan också hjälpa oss att få en förhöjd och förbättrad upplevelse i vilket en sammanhang som helst. Så hur känner vi runt det? Att vi faktiskt bara är att vi är kvantifierbara ner på 1600 variabler. Så träffar man min personlighet. Mm.
Ja, alltså
är det så vi ska bygga det? Vad känner ni? Det är väldigt svårt att visa med sin hand på den där öppna frågan.
Vi kan lämna, alltså för nu har vi, det är lite skrämmande nu. Vi pratar om liksom, referera till Trump och lite tråkiga referenser. Men jag har ett positivt exempel. Och det här är en asiatisk bank. När jag hittar den här, alltså, de refererar inte till namnet. Jag tänker om man är intresserad så kan man ju säkert googla upp det. Det är McKinsey som refererar till det här exemplet. Det är då en asiatisk bank med 8000 anställda som hade då en väldigt välsmord plan för hur man skulle rekrytera sina medarbetare. Mm. Alltså hur man skulle nyanställa. Och den här gick egentligen helt enkelt ut på att liksom rekrytera de bästa från de mest ansedda universiteten. Och i det här arbetet som man kom in i då när man ska omstrukturera sin verksamhet och hitta en ny form av organisationsstruktur, då passade man på helt enkelt att mappa alla sina medarbetare efter de använde 30 datapunkter. Till skillnad från Cambridge som har liksom, där vi har siffror allt från 3000 till 5000 datapunkter per individ. De här använde 30 stycken datapunkter för att mappa alla sina medarbetare för att då liksom identifiera mönster bland de som presterar bra och mindre bra. Och det här ledde då fram till en ny organisationsstruktur för dem. Men det som var mest intressant i det här, det var då upptäckten av att de mest effektiva medarbetarna inte alls kom från de här ansedda universiteten utan från 5 stycken helt andra utbildningar. Vilket ledde till en massa andra fördelar för dem. De fick helt plötsligt enklare att rekrytera. Det hände massa positiva saker. De var inne i en större förändring så att det var givetvis relaterat till det. Men det gick väldigt bra för de här. De ökade intäkterna med 14% efter det här. De ökade produktiviteten och massa annat. Och det här var ju liksom, det var ju data svart på vitt som gick emot all magkänsla som hade funnits på liksom chef och mellanchefsnivå.
Men jag tror ju att det där är ju en jättefin poäng tycker jag. Jag drar några olika saker från det. Att figurera i digital kontext innebär per definition att vi vill kvantifiera och bryta ner så att vi förstår vad det är vi pysslar med. Men den andra delen, ditt andra exempel här tycker jag är en av de viktigaste förmågorna man kan låsa upp, och det är ju att när man då jobbar med sin hypotes och sin modell och när man har sett att så här tycker vi, min mage säger att det är så här, man kanske vill att det ska vara så att toppresterarna från universitetet är de som ska vara där, och så bygger man sin modell efter det, och när datat visar att man har fel, förmågan att ställa om då till att inse att vänta, det där var faktiskt bara en hypotes, jag hade fel, låt oss styra åt det här hållet. Är ni med? Alltså, så att man istället för att binda prestige till en svår modell eller en modell som man tycker eller vill eller av politiska skäl känner ska vara så låter man faktiskt datat visa vägen. Det är egentligen två förmågor där. Ett, att våga använda data, att våga kvantifiera och styras av data. Och det andra det är att man jobbar med hypotesen, att man vågar labba kopplat till det som Eva sa med mod. Att herregud, vi testar väl det där då, så sen så mäter vi och validerar om det stämmer och oftast inte. Det tar jag med mig lite från.
Ja, för det är inget nytt. Tittar man på andra, jag menar, visst i valet, det är liksom ganska nytt att man använder det i de här sammanhangen. Men tittar man på liksom vad marknadschefer sysslar med, att liksom analysera shoppingmönster och hur vi handlar. Det har ju alltid funnits. Grejen är, tycker jag då, när man kommer till att använda det på sina medarbetare så kan jag kan också förstå någonstans i det här att det kan finnas en viss oro. För de här, många av de här också algoritmerna som tas fram och som säljs, de bygger också på att analysera hur man som individ, hur man skickar e-post, hur man använder sin mobil och liksom de här olika parametrarna för att då identifiera kanske en säljare som presterar bättre än de andra för att hitta liksom nya arbetsmetoder.
Men tror
alltså
du
den etiska liksom,
ja, jag förstår, jag är helt
övervakande delen i detta.
Men tror du inte ändå så här, att det kokar ner till, för det här med data, att man blir analyserad, att algoritmen, ni är med på begreppet algoritm, det har väl figurerat ordentligt i varenda digital kanal i universum tror jag. Det kokar väl ändå ner till det där kommer att ske. Vi kommer att genomsyras av data och algoritmer. Så vad gör vi nu då om vi ska ha en bra upplevelse av att vara homo sapiens? Ska vi låta... Vad blir det liksom om vi låter bygga våra verksamheter på det? Och inte på att man faktiskt... tjena, hur mår du? Grejen, det mellanmänskliga. Alltså, tror du inte att man kan göra båda? Tror du inte man kan vara datadriven, hypotesdriven och digitalt snajdig och vara schysst?
Ja, men du tänker att man hittar de två liksom ytterligheterna. Så att använda People Analytics för att förbättra liksom produktivitet.
Men, tänk
bara, men också alltså, tänka upplevelsen av att arbeta.
Vi leker med en knepig idé. Att man skulle vara glad på jobbet och... ha ett ledarskap som stimulerade liksom ren och skär glädje, och man använder faktiskt data för att se när mår folk som bäst.
Mm, absolut, det är jättespännande.
Det är ju, vi skojar ju mest bara, det ska inte vara kul på jobbet, det är ni med på. Ja. Nej, men det är, väl, är det inte så vi ska göra då? Alltså för vi, återigen till mitt universumperspektiv, vi har chansen att bygga vad vi vill nu. Mm. Vi har redan bestämt att vi ska montera ner allt. Kan vi inte bygga någonting bra? Vad tror ni om det? Alltså, bara...
Det intressanta är det blir ju då om den här algoritmen räknar ut att folk presterar som allra bäst på arbetet när de är ganska liksom deppig och nere och inne i sin... Och då kommer ju beslut, alltså beroende på vem som har köpt in den här algoritmen.
Nu följer jag ju på min egen, för nu lät jag ju min eget tyckande styra vad jag vill att datat skulle säga.
Men jag tänker, den är också, den kommer ju säga, visst vi har vår magkänsla och många liksom ledare har ju en fingertoppskänsla för det här. Men den kommer ju kunna berätta vilken är den här liksom perfekta kombinationen av medarbetare, att liksom outsourca, automation.
Men tror du verkligen
konsulter?
Att data och analys kan ersätta den här skillen som ni har sett i massor med människor under hela liv, förmågan att kunna läsa ett komplett sammanhang instant? Är ni med på ungefär vad jag menar? Så här, någon elitförmåga. Vad tror ni? Hand upp. Tror ni att roboten vinner över det? Hand upp. Du säger ha hand upp, Liz, och så sen så skakar du på huvudet.
Men säg frågan så upprepar vi den här. Just ja, väldigt, väldigt bra. Jag upprepar det här då, att vi får ett inspel, jag kanske refererar till det lite halvtaskigt här, men att datan ligger alltid efter, den följer oss, den trackar ju våra liksom, beteenden. Så bokar man en resa till Paris exempelvis, då åker man dit och så kommer man hem och så en vecka senare då får man annonser kanske som har liksom fortfarande tror att du ska åka på den här resan.
Jag börjar svinga. Det är ju nuläget för digital liksom ads. Jag tar på mig din reklamarehatt.
Mm. Det är varsågod.
Bara, det är bara tafflig dålig operation. Alltså att erbjuda en vara som jag redan har. Det är ju världens sämsta fingertoppsförmåga. Så jag skulle säga att det är snarare tidigt. Du säger ju irriterad på det här. Andra är också irriterade på det. Jag vågar inte gå in på Zalando längre. Jag får ha mina fulskor. Jag kan inte köpa någonting där. För att jag klarar inte av annonserna. Det är ju fas 1. Fas 2 är ju prognostiseringen. Tendenserna. Det vill säga att man flyttar fram. Jag kan ta ett kort exempel. Amazon kommer nu. Amazon är vi bekväm med, hand upp. Mm. Amazon är tillräckligt många. Amazon har experimenterat med sin retur av varor och nu är de vid ett sånt läge att de är bättre på att se mönstret av vad jag potentiellt vill handla när jag har Amazon Prime, så att de kan skicka i förväg den vara som jag sannolikt kommer att handla, och returhanteringen blir billigare än att de väntar på mitt klick av köp.
Jättebra i hållbarhetstider.
Och det är faktiskt en 5 år gammal idé. Men den har inte varit liksom redo i mängden data. Så där, det är ett exempel på nu. Det är ett exempel på nu. Nu råkar det vara våra ledare. Det där ska vi faktiskt ta med Johanna sen. Vi ska prata lite handel med Johanna och ledarskap.
Men spaningen i det här då, för att ringa... Liksom, summera, höll jag på att säga, det är att det kommer ju komma in här. Jag tycker själv, googla begreppet liksom, People Analytics. Mm. Sittar man på dem, det liksom en arbetsgivare betalar för sina medarbetare och tänker att hur den här liksom, siffran kan optimeras med hjälp av liksom vassa eller tråkiga eller hur man nu ska referera till om algoritmer, mm, så kommer ju så att ske i och med att det sker på alla områden.
Jag tror ju att det är så här. Ja, det, nu försökte vi vara lite djävulens advokat kring saker som vi faktiskt förespråkar. Jag tror ju att vi ska, jag tror att vi ska acceptera att det är så här. Och så ska vi använda vår etik och vår medmänsklighet för att göra en bra bedömning om hur ska vi använda den här kunskapen. För vi ska inte blunda för att det är den här kunskapen som gäller. Och så ska vi hitta vår nyfikenhet kring hur kan vi bygga någonting som känns bra för mig med det här. Jag tror att det är liksom så vi måste svinga på hela digitala grejen faktiskt. För att annars så står man ju bredvid. Eller är ni med på något sätt? Det är väl en grej man kan ta med sig, att man kan ta ansvar för att hitta sin egen nyfikenhet. Även när man inte är överens med exakt hur man ska använda den och lite sånt. Mm.
Och det är ju lite fin övergång där. För antingen om man står bredvid, tänker jag. Eller du kan ju faktiskt också stå utanför.
Ja.
För det tredje konceptet som jag tänkte langa här är då det digitala utanförskapet. Och digitaliseringen, det kan vi ju konstatera. Vi är liksom... vi är inne i det här. Det är en naturlig och viktig komponent i liksom alla områden. Det tyckte jag hörde ganska, ganska väl här i de inledande frågorna från dig, Mats. Mm. Och till 100% kan man ju då säga att utanförskap har ju också då en digital dimension.
Mm.
Även här, alltså det digitala samhället är enorm. Jag hittade lite siffror även från Västernorrland.
Mm.
600 000 då, det är Sverige om vi börjar där. 600 000 svenskar bedömer man då idag befinner sig i ett digitalt utanförskap. Det vill säga då att man har svårt att, eller omöjligt att uträtta ärenden digitalt.
Mm.
I Västernorrland så säger man då att ungefär 10% av invånarna, och då ska det motsvara ungefär 24 000 personer, som inte då kan ta del av det moderna samhällets utbud. Och här i det här då hittar vi också då liksom regeringens mål med att Sverige ska vara bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Mm. Vi ser grannlandet, jag läste bara för någon dag sedan här, Finland, vår granne liksom påade att körkortet ska flytta in i mobilen och bli en app.
Mm.
Hur ska det fungera om inte, kommer inte alla kunna visa körkortet? Hur ska vi kunna bli bäst om inte alla är med? För det här är också en siffra man tänker att ja, men visst, folk lär sig. Man skaffar väl en dator till slut. Men det finns också mätningar som visar på att det blir fler som hamnar i ett digitalt utanförskap. För tittar man på de som också är här, förutom äldre, så är det också många nysvenskar som kommer in. Som kommer också från länder där vi har en betydligt lägre liksom, digitalisering än vad vi hittar i Sverige. Och kan man som land bli bäst om utvecklingen pekar på andra hållet?
Mm. Ja, det är bra. Ni är med på en bred problematisering här i publiken. Ni, när jag tittar runt i rummet så ser jag kapabla, kunniga kvinnor i liksom arbetsför ålder. Ni är safe. Man kan vara skraj för kring digital, så är ni har ju kapacitet. Ni kommer ju hitta en plats. Att inte få följa med för att man av olika anledningar inte kan bli introducerade.
Mm.
Det är ju ungefär som att man inte får välja att bli Amish eller inte. Alltså, det är den bästa jämförelsen jag kan göra. Alltså, att man,
den är ju grym liknelse. Alltså, om vi, särskilt om vi håller kvar vid vår ska vi säga, industrialiseringen. Skift, alltså, om digitaliseringen är lika stor som industrialiseringen, då är ju Amish people sett i industrialiseringen vad de som då digitalt står utanför är i digitaliseringen.
Och det är ju den här gruppen. Det finns en rapport som kommer varje år. Svenskarna och internet. Googla på den. Där har de mätt nu. Vi har bästa datat i världen på allvar över tendens över lång tid. Så vi har 20 plus år gammal data på hur digitaliseringen, första fasen av digitaliseringen, hem-PC-revolutionen och sådana saker har gått i Sverige. Och vi har minst utanförskap av alla nationer i världen. Det är inte synonymt med att uppgiften är klar. Vi har ju ändå så här 6% som inte tar sig in. Och samhället är digitalt nu. 2018, då är det mobilt bank-ID. 6 miljoner personer som har mobilt bank-ID. Det är nyckel till samhället. Får du, har du inte det, då får du inte vara med. Så den här är ju, den här är fan viktig.
Hur kommer det, vi brukar ju säga, det brukar du säga framförallt, att det är aldrig liksom för sent att påbörja det här. Men nej, är det för sent att påbörja? Jag såg, alltså det är först i år också som Sverige får en digital chef.
Ja, det, jag skulle säga för att
Åsa Zetterberg.
Ja, för att vara så tidiga i den tekniska delen av digitaliseringen. För det är vi väl överens om. Informationsteknologi, det är ju en akronym för I som är information som har med homo sapiens att göra. Och T som har med teknologi att göra. Så det är ju inte en teknisk revolution. Det är ju en revolution för oss människor på något sätt. Så för att vara så tidiga på den tekniska revolutionen så är vi ju faktiskt sjukt sena på den mänskliga revolutionen, tycker jag. Så att, för att ta någonting som var väldigt kort, väldigt mycket längre, så, så är det ju sent att vi har fått en digital chef för Sveriges kommuner och landsting, eller om hon är för hela Sverige.
Hon är för Sverige. Hon är, jag försökte leta fram hon här. Hon, Åsa Zetterberg, det är fin titel här, Chief Digital Officer för Sverige, Sweden.
Hon kommer ofta hit på Sundsvall 42-konferensen från det ena till andra. Och jag vet att hon kommer vara här på fredag då Grönborg har ett hack. Då kommer hon hit och liksom hälsa på oss.
Så då kan du ställa den här frågan till henne. För hon har det. Jag tittade, hennes ansvar, hennes arbetsuppgifter är ju då att genomdriva då regeringens digitaliseringsstrategi som är alla de här områdena, allt ifrån tillgänglighet, att det ska vara tillgängligt. Vi pratar om liksom infra, bredband, men även delar då som näthat och det liksom ständigt ökande säkerhetshoten. Mm. Så det är hennes lilla ansvar.
Men som någon form av, jag tror att vi ska göra, ska vi försöka kliva in i en summering och så ska vi göra en mikrobenpaus vid bordet och sen släppa upp Johanna för att grilla henne med sjukt jobbiga digitala frågor. Så summerat då, det första som jag skulle vilja göra, jag skulle vilja ta en hand upp till. Är det någon som har läst Sveriges digitaliseringsstrategi, hand upp? Kan ni tänka er någonting så kul?
Bara Mats som
men på allvar, det här är inte skitdålig litteratur. Det står, man kan se att den är lite så här politiskt preppad. För er som läser mycket rapporter kan man se när någonting har fått gått igenom ett tyckande organ innan det släpps. Så det kan man se från den. Men det står många bra saker. Så den som är digital chef, den kan använda den här som en hammare för att göra förändring. Eller så kan den välja att inte göra någonting för att den inte har modet. Så det är ett litet sånt. Ingen press på Åsa. Hon har ju jobbat jättelänge med det här och är superduglig. Men jag rekommenderar faktiskt att ni läser den. För den på något sätt, tänkte att det är en strategi som vi skulle ha haft här. Det vet jag, början av 1800-talet. Så här bör vi förflytta oss för att få igång textilhandeln i nedre delen av Sverige och så här bör vi industrialisera för att få igång järnmalm och skogsproduktion. Liksom en handbok för vad, byggandet av det samhälle som vi faktiskt är en produkt av. Är ni med? Så den angår oss, även om den är... det finns filmer på Netflix som är bättre, spontant kan jag säga, men det kan vara bra ändå. Det hade jag som min slutkläm, tror jag.
Ja, jag skulle vilja knyta an till det du sa, alltså på, om vi börjar på den här, på mikro, alltså det enda då, om man tänker hela den här stora förändringen, den här gigantiska omställningen, det enda som man har egentligen att hålla sig fast vid är ju då sig själv och sitt liksom, ansvar för sitt eget ständigt pågående lärande.
Ja,
den är ju tolkar det rätt?
Ja, men alltså, är inte det liksom en bra strategi, hörrni? För då är man aktiv i det. Sen vi har ju gjort ett avsnitt som vi heter Jobben. Vi försöker ju mixa, inte bara langa så här digital ångest utan komma med någonting positivt ibland. Men då pratar vi ju lite grann om det här. Hastigheten i automationen, alltså när vi ska då få en robot som gör våra jobb, kommer vara ganska hög. Incitamentet för verksamheterna är väldigt högt för att de driver ner kostnaderna för lön helt enkelt. Är ni med ungefär på? Så den stora frågan är, vad ska vi andra göra när vi får förändrade arbetsuppgifter? Kommer alla få förändrade arbetsuppgifter? Domen som vi hade, vad var det? Kommer du ihåg det?
Det var väl ganska dystopiskt, var det inte det?
Ja, det är det. Vi hinner inte.
Nej, men om man säger så här då, jag tänker, om man tänker det här people analytics-begreppet. För det gillade jag också, om vi skulle kunna hitta en massa schyssta initiativ, hur man skulle kunna använda det för att liksom designa bättre arbetsupplevelser, ja, snarare än ökad liksom produktivitet och lönsamhet. Jag tror att det är något liksom,
det är det snyggt, som är coola.
Positivt att liksom slänga med.
Men det positiva från det avsnittet som vi kom överens om, det är att om man tar ansvar för sin egen nyfikenhet och sin egen kunskap och skapar sig den här platsen som man vill ha, det vill säga vi anspelar på er ledarskap över er själva och andra, då blir det då, för det är nu vi monterar ner allt och ska montera upp någonting nytt. Mm. Var den som monterar, det är ju det som det kokar ner till. Mm. Sen är en gemensam uppgift som vi också har, när ni nu blir digitalt snajdiga hela gänget här, det är att ta med nästa person in. Att man också peppar igång den andras ledarskap, den andras nyfikenhet. För att då får vi ju en sån här rörelse som gör att de som då kanske nödvändigtvis, eller som inte kommer att arbeta, kommer vi åtminstone ha byggt en bra så här, mänsklig upplevelse för. Är ni med ungefär på vårt resonemang? Så att det inte liksom handlar om fighten om att sno den andras jobb, utan fighten om att vara med och montera så att vi monterar upp rätt samhälle imorgon. Mm. Typ något sånt. Mm. Lite lättsamt. Mm. Lär jag till här nu.
Att bli sociala ingenjörer. Nej, för den tror jag också, så att det inte hamnar i kontrast där, att du ska ta ansvar för ditt eget lärande men inte någon annans.
Nej.
Och då kommer det här digitala utanförskapet att öka. Så att bli bättre på att prata liksom om framtiden och om kollektivet, tänker jag.
Ska vi ta en bensträckare där?